Podplay.
Padel är racketsporten som på kort tid blivit både älskad och hatad. Men vad är padel och varför väcker sporten så starka känslor? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Ja, så här låter alltså Sveriges just nu snabbast växande sport, paddel. Och med mig för att prata om paddel så har jag nu Robin Salomonsson, reporter här på DN. Hej!
Hallå! Kul att vara här.
Låt oss börja med den allra mest grundläggande frågan. Vad är paddel egentligen?
Okej, så vid en första anblick kan man säga att paddel liknar tennis. Alltså du har ett rack, du har en boll i den här klassiska gula tennisfärgen, du har en plan som ser ganska lik ut och samma poängräkning, men du har också väggar då. Och de här väggarna använder du när du spelar, och därför på grund av de här väggarna så brukar man beskriva paddel som en form av blandning mellan tennis och squash då.
Okej, och paddel har ju blivit extremt populärt den senaste tiden. Under pandemin så har till exempel Globenarenan i Stockholm gjorts om till paddelhall eftersom man inte kan ha konserter eller sportevenemang där. Och det lär också vara väldigt svårt att få tag på hyrtider för banor. Hur gjorde sporten sitt intåg i Sverige?
Ja, men precis. I storstäderna i alla fall, där är det ju mer eller mindre hopplöst att försöka boka en tid på vardags eftermiddagarna. Och du får, alltså, om du ska ha en tid så får du vara som en hök och liksom hugga blixtsnabbt där på bokningssajterna. Men för att förstå när padden kommer till Sverige så tänkte jag att man börjar med en liten tillbakablick då. Och innan jag gör den här tillbakablicken så vill jag passa på att reservera mig för vissa namn. Det är några spanska namn här som kan vara lite luriga. I alla fall, många tänker nog att padel kanske är en ganska ung sport. Jag vet att jag gjorde det i alla fall. Men det är inte riktigt så, utan redan någon gång under 60-talet kan man säga så var det en mexikansk entreprenör, Enrique Corcuera, som målade upp riktlinjerna för det som vi idag kallar för paddel. Vissa regler har uppdaterats sedan dess och lite så, men där och då la Corcuera ungefär, han la grunden kan man säga. Men det var inte heller så att det var en noga uttänkt plan från hans sida. Nej, utan i intervjuer efteråt så har han ju berättat att han av en slump fick en yta över i sin trädgård när han byggde sitt hus då, vid den här tiden. Och den här ytan var inte tillräckligt stor för en tennisbana, men han ville ändå ha någon form av liksom racketsport där. Och då började han fundera och så tänkte han, visst har jag spelat någon liksom variant av paddle tennis då, som är någon amerikansk sport. Då tänkte han, jo men det har jag. Och då började han liksom med inspiration från det här. Alltså, så målade han upp i sitt huvud, bara gjorde en plan i sin trädgård och kom på regler. Så det var liksom där det började någonstans i Mexiko på 60-talet. Och den här entreprenören då, Corcuera, han hade ju en hel del, hur man säger, vänner. En av dem var prins Alfonso Hohenlohe. Och det här uttalet reserverar mig för väldigt mycket. Och Alfonso då, prins Alfonso, han var en tysk-spansk adelsman och en drivande faktor i att den lilla sömniga fiskebyn Marbella utvecklades till en glamorös partystad på den spanska solkusten. I alla fall, Alfonso tog med sig sporten från Mexiko till Spanien. Han förälskade sig i den direkt och från då Spanien växte den. Och nu är vi liksom slutet av, eller mitten av 1900-talet framåt. Och det är nu då Sverige kommer in i bilden. För då är det via den spanska solkusten som Tommy Andersson från Båsta kommer i kontakt med sporten någon gång på 90-talet. Och precis som prins Alfonso så förälskar sig Tommy i paddel direkt. och han bestämmer sig för att ta sporten till Sverige. Och nu är vi då strax före millennieskiftet. Så Tommy Andersson bygger Sveriges första paddelbana slutet på 90-talet. Och i samma veva är Sverige med i EM och sporten börjar spridas. Men om vi pratar ett stort genombrott i paddel här, då är det nog 2013-2014 ungefär som man får spola fram tiden till. Och då ploppar det upp paddelhallar lite varstans. Då är det tennisproffset Jonas Björkman och Måns Zelmerlöw som är med i en paddelsatsning. Zlatan Ibrahimovic ses spela paddel. Och därefter har det egentligen tagit fart rejält.
Och nu har vi en pandemieffekt också. Hur har pandemin påverkat sportens popularitet?
Jag vet inte om det går att se någon riktig pandemieffekt egentligen. Men det man kan säga i alla fall, det är att så vitt jag vet så har ju, alltså det är ju fortfarande så att tiderna är fullbokade i hallarna och sådär. Alltså, så jag tror fortfarande att det är väldigt populärt.
Men du spelar ju själv paddel. Mm. Vad är det som är så otroligt kul och lockar dig och så många andra?
Men det som är kul tycker jag och många med mig, det är för det första att det är en väldigt bra och tacksam nybörjarsport. Så jag vill liksom inte ta ifrån någonting av de som är riktigt bra på paddel, för det är klart att de är på en helt annan nivå. Men när man är nybörjare och inte kanske ens har spelat särskilt mycket racketsport förut, som i mitt fall, då kan man ändå, vad ska man säga, när man spelar för första gången komma in i ett bra spel och det känns som att man i alla fall är med i matchen. Och det tror jag att väldigt många uppskattar. Så på det sättet är den ju väldigt tacksam. Och sen finns det ju ett tävlingsmoment då som jag tror att många går igång på också.
Förutom att vara väldigt älskad och omtyckt så har ju sporten också hånats och häcklats. Bland annat för att vara väldigt populär bland mellanchefer inom media. Vad handlar den här, det här häcklandet om och varför väcker paddelsån irritation bland vissa?
Ja, men jag tänker att egentligen är det flera faktorer här som spelar in i det här häcklandet. Men den första och största, tänker jag i alla fall, är att det handlar mycket om, alltså, rena motreaktioner. Alltså paddelintresset, som du har nämnt, alltså, det har fullständigt exploderat de senaste åren och många av utövarna är ju dessutom, alltså, som besatta. Så vare sig man spelar själv eller inte, så är det ju en stor chans eller risk, beroende på hur man ser på det hela, att man på något sätt exponeras för sporten. Och då är det klart att då kommer det ju alltid folk som vill göra sig lustiga över det. Och när jag pratade med Marie Andersson, som är förbundskapten på damsidan då, och dels för detta tennisproffs, men också paddelspelare då, såklart. Och hon var inne på en annan grej, att just eftersom det finns det här tävlingsmomentet, så alltså många går ju in i det lite för seriöst. Och i paddelhallarna runt om i hela Sverige så är det ju inte ovanligt att det bara ekar svordomar till höger och vänster och att folk är väldigt upprörda över det här. För att då man förlorar och det blir dålig stämning. Och det är ju väl en skillnad om man tänker en annan vanlig träningsform, typ, alltså man går på gymmet eller sådär, då finns ju inte riktigt det här tävlingsmomentet på samma sätt. Och sen slutligen så, det var ju så att det var liksom männen och ofta medelålders män som var först in i sporten. Det var de som liksom började utforska paddel i hög utsträckning i alla fall. Och då är det klart att det är ju också en faktor som gör att det är tacksamt att skämta om det.
Vi ska strax prata vidare om varför paddel har blivit en så omtyckt sport i Sverige. I dagens Studio DN så pratar jag med Robin Salomonsson om den extremt populära paddelsporten i Sverige. Det har blivit en trend och vi ska gå tillbaka till att prata om de som faktiskt älskar sporten. Vad beskriver utövarna som tjusningen, de du möter på paddelbanorna, Robin?
men just det som jag varit inne lite på, det här med att du kan snabbt komma in i det. Det finns ett väldigt tydligt tävlingsmoment då, som många gillar, och det är lätt att fastna i det. Sen, alltså en grej som jag tänker, en reflektion jag har gjort rent personligt som skulle kunna tala för padden, är att alltså eftersom det är en så ny sport då, i Sverige i alla fall, och så är det ju för många som en ren kula lite, en sån clean slate, att med vissa andra sporter så har man kanske så här dåliga minnen kopplade till skolidrotten. Man satt bredvid och hatade fotboll för att man inte ville spela. Alltså några sådana grejer finns ju inte med paddel. Så på något sätt så är alla är mer eller mindre nybörjare, och det är någonting nytt som man vill testa. Så det skulle kunna vara en faktor också, tänker jag, som gör att det är så populärt.
Du nämnde här tidigare att det är många medelålders män som har varit med och satt igång paddeln här i Sverige och gjort att det har bidragit till att det har växt så mycket. Och så har du intervjuat Marie Andersson som är förbundskapten för damsidan inom paddel i Sverige. Och hon sa till dig att både paddelförbundet och hallägare har arbetat aktivt för att få in fler tjejer till sporten. Varför är det viktigt för förbundet?
Jag tänker att det är klart att de vill ha med, dels vill de ju ha med så många som möjligt, bara en sån grej liksom. Men sen såklart att det är, inkludering inom sport är ett ämne som är väldigt viktigt och som är på tapeten och har varit det ganska länge. Och Maria Andersson, när jag pratade med henne, hon var ju också inne på att de fysiska, vad ska man säga, förutsättningarna är inte så annorlunda då mellan könen. Om man jämför med till exempel tennis där det är större skillnad, eller fotboll, så det är ju väldigt vanligt också att, alltså man spelar ju oftast fyra då, två mot två i paddel, så det är ju väldigt vanligt att det är två killar, två tjejer till exempel, eller så, att man blandar lagen helt enkelt.
Men det finns ju också risker med den här populära racketsporten. Avsliten hälsena, att göra sig illa när man kastar sig mot banans glasväggar. Hur farligt är paddel egentligen?
Ja, men just de här glasväggarna som du nämner, det är ju faktiskt en riskfaktor. För man är, ofta så är man nära väggarna. Man ska ju utnyttja väggarna när man spelar. Det är ju en viktig taktisk del i det hela. Och det innebär också att man är nära väggarna och man fångar upp bollar och sådär. Så att man dundrar in i väggen med kroppen för det är ju inte helt ovanligt. Eller att man liksom slår med racket i väggen av misstag och så får man tillbaka det i ansiktet. Så det är ju definitivt en riskfaktor.
Men om det nu är någon som lyssnar på det här som aldrig har provat på paddel förut, vad är dina bästa tips och råd till dem som vill prova på?
Ja, men det bästa tipset, eller det första tipset i alla fall, det är väl kanske framförallt att värma upp. Och det låter ju självklart, men det var ju Marie Andersson, när jag pratade med honom, var väldigt tydlig med det, att folk slarvar med att värma upp. Oftast går man bara rätt på. Och då blir det lätt att man skadar sig, alltså en hälsena dras eller någonting. Men annars är det väl bara att köra på egentligen. Det är ganska enkelt och du kan hyra rack och utrustning på plats egentligen.
Och vi ska säga att det finns ju förstås fler racketsporter som man kan ägna sig åt. Så det här är ingen partsinlaga för just paddel, utan vi gör en trendspaning här. Robin Salomonsson, slutligen, hur kommer paddelsporten att utvecklas framöver?
Som jag ser det i alla fall, så finns det bara en väg framåt, och det är uppåt. Alltså, sedan 2014 har antalet licensierade spelare här i Sverige stigit från 100 till 2000. Antalet föreningar har ökat från 25 till 90. Och enligt Svenska paddelförbundet så är det omkring 500 000 svenskar som har testat paddel. Så det är ju på stark uppgång. Så är det bara. Och vår kolumnist Alice Schulman beskrev ju i en text paddel som 2000-talets största idioti. Men jag är ledsen att behöva säga det, Alex. Men paddeln är här för att stanna.
Det säger alltså Robin Salomonsson, reporter på DN. Tack för att du var med i Studio DN idag. Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylky Holago.
Podplay.